och välkomna till avsnitt 337 av Ångestpodden.
Och det är så somrigt.
Det är det.
De här avsnitten som komma skall. Men först, hur mås det?
Jag mår bra och jag är lite så, vad kul att vi släppte ett extra avsnitt häromdagen. Vi kommer ju både nu söndagen som var och denna söndagen som kommer släppa två bonusavsnitt. Ja. Och de tycker jag inte att någon ska missa.
Men det är liksom så kul att få göra ännu mer i podd.
Ja, och det är kul att göra något lite annorlunda. Alltså, så här, de är ju klippta på ett lite annorlunda sätt.
Och allt handlar om snippan.
Ja, det gör de. Och jag vill ändå så poängtera att det fortfarande är vi själva som klipper vår podd. Det är jag väldigt stolt över, för det är fan inte många andra poddar som gör det.
Det är typ ingen som gör det, tror jag.
Jo, Alex och Sigge.
Alex och Sigge klipper sin podd.
Det är kul i alla fall. Hur mår du?
Jag mår ju absolut inte bra, såklart. Alltså, nej. Jag mår ju ganska skit.
Ja.
Alltså det som jag kan tycka är så jobbigt med att må dåligt och som jag verkligen behöver stanna upp på jättemycket, det är att jag, när jag mår så dåligt som jag gör nu, och jag fattar att det låter jätteluddigt för er som lyssnar, att så här, varför mår du så dåligt nu? För att det har hänt saker liksom. Det är att jag blir så mörk på insidan och jag skäms jättemycket för det. Alltså jag blir så otroligt mörk. Alltså jag blir så missunnsam. Men så här,
man blir det när man mår dåligt. Alltså det är inget konstigt.
Nej, alltså jag tror, jag är inte helt övertygad om att man blir det.
Nej, inte alla såklart.
Jag tror att det grundar sig i en så enormt låg liksom självkänsla och jag vet inte, jag känner det att bara så här, varför har jag så låg självkänsla? Alltså för den, alltså det mörka, alltså jag skäms så mycket för det, att så här, varför är jag så missunnsam? Varför, alltså, ja, jag vet inte, jag har liksom haft en vecka när jag tyckte att så här, sociala kontakter har varit så jobbigt. Det har varit så, det har tagit så mycket energi och jag är så här, jag ska må dåligt en sommar till. Alltså har vi suttit någon sommar och du har frågat sig, hur mår du? Och jag bara, ja men jag mår bra. Nej, typ inte.
Det är klart att det inte har varit dåligt hela tiden, men ja, det, alltså, det har ju varit tuffa perioder och sen har det råkat vara på sommaren, men det finns ju veckor där du har mått bra också på sommaren, vill jag bara påminna om. Så det är klart, så känns inte det som, det känns inte så när man är mitt uppe i det liksom.
Jag hade ett samtal med en psykolog i fredags, alltså när ni lyssnade på det, alltså en vecka, för en vecka sedan ungefär. Och du vet, när man vet att så här, det finns liksom inget han kan säga nu som är någon quick fix eller liksom någonting. Och jag vet inte, jag känner att jag vill bli buren genom mitt liv just nu.
Ja, och när man mår dåligt, det är ju då man fattar att så här, alltså jag kan verkligen förstå hur, alltså, quick fix som presenteras, för det gör det ju hela tiden på alla jävla håll och kanter. Ja. Jag fattar ju att det genererar, för när man är i skiten är det det enda man vill ha. Alltså man, precis, drar ju i varenda halmstrå, för man orkar inte acceptera att saker kommer ta tid.
Nej. Alltså det är så jobbigt, det är så jobbigt att säga, åh, nu ska du gå igenom det här. Jag orkar inte gå igenom mer jag saker. Men livet är att gå igenom saker. Ja. Men så är jag då så mörk och är så här, ingen annan behöver gå igenom saker. Nej. Alltså folk är bara så här, åh, jag kan ut och bada, gå hem och äta, sova, kolla på något kul. Jag bara så här, så hur kan livet få vara så? Och det är, så är det väl för mig också ibland. Men jag är så här, jag känner bara att jag får inga andrum. Så det var lite synd om mig. Idag ska det handla om kärlek. Men först.
Vi är denna vecka sponsrade av Nextory.
Ljudböcker och e-böcker när och var du vill.
Ja, alltså hos Nextory så kan du alltså streama böcker. Du kan både läsa böcker och lyssna på böcker var du än befinner dig, så länge du har en surfplatta eller mobiltelefon.
Vi pratade om detta senast förra veckan med en kompis. Då frågade han så här, när lyssnar ni på ljudbok? Och jag har ju liksom som en ny, liksom lite, vad ska man säga, du vet, det blir en liten tradition för mig. Varje
en
dag.
En ny rutin.
En rutin, det var det jag menade. Alltså min rutin är att så fort jag ska göra något jag tycker är ganska tråkigt. Alltså du vet, diska, typ sminka sig kan jag tycka är ganska tråkigt. Städa, på med en ljudbok.
Ja, men jag älskar det. Alltså för mig är ju också böcker och bokläsning och lyssning, det är väldigt förknippat med semester för mig. Alltså är det någon gång jag verkligen kommer in i det här flowet att man läser och lyssnar mycket, så är det ju under min semester. Och att ha det framför sig nu, nej men det känns liksom som en liten present.
Det, för mig är det också så här. Det är både att jag varvar ner för att säga gud, jag får vara i någon annans värld, jag får vara i en historia. Men sen älskar jag ju också att bara få lära mig så mycket nya saker. Ja. Den här podden har inte varit det den är utan böcker.
Nej, och på Nextory så finns det alltså 100,000-tals olika titlar att välja mellan. Och man kan välja liksom lite olika prenumerationer beroende på hur mycket man tänker att man kommer använda tjänsten och hur många man också kommer vara. För det finns ju familjepaket så att man kan liksom dela på en prenumeration.
Får jag tipsa om en bok?
Ja.
Men då vill jag faktiskt tipsa om en gäst som vi hade nu i våras.
Ja.
Då gästades vi av Kerstin Dejemyr, och hon tillsammans med Lisa Bjurvald har skrivit boken Gärningsmannen är polis.
Mm.
Men du vet, när jag lyssnade på den här, alltså den är liksom typ så 5 timmar.
Mm.
Du vet de 5 timmarna. Ja, det var det. En dag, Sofie.
Ja, ja, det bara man slukas liksom upp av tiden.
Ja, den här skildrar ju polisväsendet inifrån. Och hur polisen som organisation står inför enormt stora problem.
Mm.
Sexism, trakasserier, hur är det att vara kvinna i den miljön?
Jag skulle också vilja tipsa om en bok. En bok som jag faktiskt i detta nu har typ 20 sidor kvar på.
Är det sant?
Och för några veckor sedan så gästades vi ju av otroliga Happy Jankell. Och då pratade vi ju om hennes bok Livlina. Den finns såklart att både läsa och lyssna på Nextory. Och det är också en stark rekommendation. Den handlar ju om hälsoångest. Men det blir också, det handlar väldigt mycket om syskonrelationer och
passion,
ja,
och liksom skuld och skam, och man får ju följa med liv. Nu tar jag över, för jag har ju också läst den här.
Ja, jag bara okej, jag tar ett steg tillbaka. Och som om detta inte vore nog så har vi ju självklart en rabattkod till er som ger er möjlighet att testa Nextory helt gratis i 45 dagar. Det är väl typ hela semestern?
Ja, alltså alla nya medlemmar får testa gratis. Ni går in på nextory.se/kampanj och skriver i kampanjkoden Ångestpodden, alltså Ångestpodden med Å.
Sen är det bara att streama på. Tack, Nextory.
Nej, men så vi har ju skaffat Stim.
Ja.
Och det känns som att vi verkligen, eller jag har i alla fall längtat oerhört.
Jag med. Alltså jag vet faktiskt inte varför vi har skjutit på det här, men det är ju bara sånt man, det är ju sånt man skjuter på för att det är kul. Nej, men
för att man inte liksom har tid att ta tag i det, tycker man.
Ja, typ.
Men jag har längtat efter att få ha musik i podden. Mm. Och nu ska det hända.
Yes.
I de här som avsnitten.
Mm.
Och jag tänkte att jag ska ta med dig och våra lyssnare till mina kärlekar genom musik. Eller alltså inte bara kärlekar, det är förladdat liksom, utan också någon flott, eller du vet, fling,
pirr
också. Ja. Absolut, vi kommer vara i pirr.
Mm.
Det känns som att för varje kille jag är heterosexuell, jag har varit kär i, alltså det är så kopplat till låtar, det är kopplat till artister, till musik, som att varje person jag har varit kär i, eller så här, varje förälskelse jag har haft tillhör en låt.
Mm.
Och jag tänkte att jag kan ju liksom inte namnge de här stackars människorna.
Måla ut.
Du vet, så, göra. Ja, då är jag August Strindberg. Ja. Vi ses i min nästa roman, din jävel. Nej, men det går ju inte så. Vi ses i min nästa podd. Nej, men det går ju inte.
Nej.
Så jag har gett dem en bokstav.
Mm.
Och det vill jag verkligen säga, det är nödvändigtvis inte första bokstaven i deras namn.
Nej.
Det vill jag verkligen vara tydlig.
Du har verkligen anonymiserat.
Det
har
jag. Jag ska fråga dig en sak.
Okay.
Minns du första gången du var kär?
Ja.
Och hur, liksom, hur ser du tillbaka på det?
Att det var läskigt, jättehärligt, Men det är också förknippat med alltså mycket tårar, för att jag blev ju väldigt ledsen. Liksom. Mm. Det slutade inte bra. Jag har ju aldrig gjort det för mig. Nej, men det är ju också en person som har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Mm. Utan att han har verkligen inte behövt göra någonting. Nej, men jag har lärt mig mycket av den kärleken, kan man säga.
Ja, för jag, första gången jag blev kär, då blev jag kär i T.
Mm.
Och då gick jag i nian. Han var 2 år yngre än mig. Men du vet, han var ändå så jävla mycket coolare än jag.
Ja.
Alltså, jag minns inte hur det gick till. Men plötsligt så handlade varenda dag om att han och jag skulle chatta med varandra på MSN.
Mm, och sakna MSN så mycket.
Och du vet, det var så enkelt.
Mm.
Alltså han lyssnade liksom på vad jag hade att säga. Och vet du, när jag skrev det här så tänkte jag, vi fucking dansade i skrift tillsammans.
Fy fan vad det är underbart när man gör det.
Vi gjorde det i den här lilla chatten liksom. Ja. Och när vi sågs första gången för att vi skulle titta på film, så blev vi också tillsammans direkt.
Mm.
Och han var, nej men du vet, han var så oerhört snygg. Och så jävla söt.
Mm.
På samma gång. Och jag kunde inte fatta hur han kunde ha blivit kär i mig. Det var liksom, jag fattade inte det. Och vi skrev liksom att vi älskade varandra. Och jag fattade inte vad det innebar. Alltså det fattade inte han heller. Nej. Överhuvudtaget.
Mm.
Men jag visste liksom att jag bara ville vara med honom.
Mm.
Tror jag. Men efter en månad så gjorde han slut. Han skrev i samma MSN-chatt där allting började. Han skrev, vi måste snacka, punkt, 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 punkt. Jag fattar det direkt.
Ja, det gör man ju tyvärr.
Och jag minns, det var en sen tisdagskväll. Det var november. Slutet på november. Och jag gick ut i trädgården med liksom hemtelefonen. Den här tjocka liksom, hemtelefonen. Och så slog jag hans nummer. Och när han svarade så sa jag direkt, du gör inte slut med mig på MSN. Du gör bara inte det. Och då sa han att, nej, jag tänkte ringa. Och så säger jag bara, så du gör slut? Och han bara, ja. Och den här kvällen så grät jag mig till sömns. Och jag minns att jag trodde att så här, det är inte möjligt att göra det.
Mm.
Jag hade hört det. Men jag tänkte, det är ju något man bara säger när man är riktigt, riktigt ledsen.
Det är så här dramaturgiskt att säga att man gråter sig till sömns.
Absolut så. Men nu låg jag där. 15 år gammal och grät mig till sömns, samtidigt som Håkan sjöng att vad jag bryr mig om nu är att få ut det ur skallen, är att aldrig ge hela hjärtat för kärlek igen.
Vad jag bryr mig om nu är att få ut det ur skallen, är att aldrig ge hela hjärtat för kärlek.
Kom in i mitt liv som en kärlek, så var inte det, alltså du vet, det var inte så här dunder och brak. Absolut inte. Vi hade varit vänner så länge, och alltså på något sätt så var vi det också genom hela vår relation. Och egentligen så var det min första riktiga relation, eller liksom när jag ser tillbaka på det. Men jag vet också att jag mådde inte bra i mig själv här under den här tiden. Jag var liksom, jag var så osäker på vem jag var. Jag var så osäker på vad, alltså hur jag fick vara. Och det påverkade liksom
såklart alla mina relationer. Och jag visste att han var jättekär i mig. Och det blev jag kär i på något sätt. Alltså jag blev så kär i bilden av det där. Och samtidigt så älskade jag den han fick mig att våga vara. Sommaren efter vår relation så var jag liksom 17 år och helt galen. Minns du hur galna vi var?
Ja.
Alltså, och när jag tänker tillbaka så ser jag fortfarande på den här sommaren som min bästa sommar någonsin.
Nej, men vet du vad man var då?
Vad var
jag vet inte om det handlar om alltså, åldern, att det är så... perfekt ålder att vara 17. Men alltså så här, för man är tillräckligt gammal för att liksom, ja, men våga ta initiativ till saker och våga liksom lite typ utforska sina egna gränser. Men man är ju fortfarande för ung för att förstå några konsekvenser. Man har ju inget konsekvenstänk typ. Det är klart man har konsekvenstänk, men det är ju absolut inte utvecklat. Det blir typ färdigt när man är 25.
Exakt.
Och det är ju typ det tråkigaste med att bli gammal, tycker jag. Jag har så mycket konsekvenstänk.
Men liksom, det var sommarromanser, men de var aldrig på liv eller död.
Nej.
De bara var liksom.
Ja.
Men tidigt den här sommaren så hade det dock kommit in en ny person i mitt liv. Och han stod i dörröppningen när vi anlände till en hemmafest i Växjö.
Ja.
Och så här, alltså jag hade inte skrivit, det fanns liksom, jag hade inte printat ner någon checklista över hur jag ville att min framtida kille skulle vara. Men om jag hade gjort det, kan jag säga,
ja,
då hade han bockat av varenda punkt.
Min med.
Ja. Och du vet, jag var så kär i hela bilden av honom och liksom av oss två tillsammans. Och jag är fan på dö av hela det, att så här, vi två är...
Men vi, alltså där var vi ju också i en ålder där vi hade en bild av vilka vi skulle bli som vuxna kvinnor.
Exakt.
Och skulle vi bli de som vi trodde att vi ville bli, då behövdes en sån typ av man. Nu var ju inte han en man, han var ju en ungkar. Ja, en pojke, ungkar. Men liksom, ja, den stereotyp av bilden han ändå var, det var en sån man vi skulle ha om vi skulle bli de kvinnorna som vi trodde,
ja,
att vi ville bli.
Ja, det är så
liksom.
Sant.
Ja.
För jag, det stämmer, för jag tror liksom egentligen att det var samma sak för honom. Han var väldigt kär i den bilden också.
Mm.
Och vi hade liksom kontakt hela den här sommaren. Men jag tänkte ändå att jag skulle ha en rolig singelsommar. För att i hösten, då skulle vi stadga oss, han och jag.
Ja.
Och jag var helt säker, Sofie. Det här var mannen i mitt liv. Och vi skulle flytta ihop, gifta oss, skaffa barn.
Mm.
Men när hösten väl kom och vi träffades, då fanns ju ingenting där. Ingenting. Eller alltså, vi var vänner, absolut. Vi hade trevligt, men ingenting mer.
Nej.
Och det var så jävla konstigt, men det var också helt odramatiskt på något sätt.
Mm.
Samtidigt liksom. Det svåraste där och då för mig var att förlika mig med att det inte kändes.
Det var för i mitten. River elden.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag tror du aldrig jag skulle stanna så länge.
Halvåret innan jag skulle fylla 18 år så var jag världens nöjdaste singel. Och du vet, alltså när man är så ung så känns en vecka eller en månad som så himla lång tid. Och jag hann liksom under det här halvåret tänka att nej, jag har förlorat förmågan att bli kär.
Mm.
Man bara, det har gått ett halvår.
Ja, det är också så här, vad fan har man för bild av verkligheten? Alltså,
men det är fint, det är jättefint. Ja. Och i slutet på april 2011 så var jag på en weekend i Malmö med mamma och pappa. Och på den här tiden så, vi bloggade ju både du och jag.
Mm.
Men jag bloggade som att det vore ett jobb. Liksom.
Du var bloggare.
Så på en uteservering i Malmö så skriver jag så här i bloggen. Jag har hittat inlägget så jag citerar. Kärlek för mig just nu är att vara fri. Inte ha några krav och inga måsten. Att kunna göra vad jag vill när jag vill. Som jag hörde någon säga, att skicka ett sms utan att behöva tänka, gjorde jag något fel nu? Det är fan kärlek. Kanske inte imorgon, kanske inte om en vecka, kanske inte om 10 år, men just nu. Slutcitat. Mm. 2 veckor senare så var det hemmafest hos en av mina bästa vänner. Och liksom, du var där, alla som brukade vara med var där. Och så är. Vi gick på samma gymnasieskola och du vet, när man vet vem någon är, men så här, nej, vi känner inte varandra, vi skulle inte, alltså vi skulle hälsa max liksom.
Så här, det är en människa man hade hälsat på om man hade varit i en helt annan stad, men exakt, man hälsade inte i skolan liksom.
Nej. Vi pratade hela kvällen. Och senare så säger min bästa vän som har festen, "Ea, undrar om du är singel." Och alltså jag minns där och då, alltså jag dör glädjedöden av att få den frågan. Och då vet ju inte jag att så här, det här kommer innebära att jag ska bli olyckligt kär i nästan 1 år. För så här, vad spelar det här för roll?
Mm.
Vi hånglar, allt är svinhärligt. Och jag tänker ju att jag såklart inte kommer känna något för honom heller. Jag känner ju inget för någon. Alltså det här är så lugnt. Vi lovade dessutom att det här var bara på skoj, det var inget seriöst.
Mm.
Det var så perfekt tyckte vi. Vi sa liksom att, men vi är så lika, det är så konstigt. Vi vill inget seriöst någonsin. Vad konstiga alla är som håller på att bli kära i varandra, bli tillsammans och bara så här skita ut hela sina jävla liv. Den här tiden så hade jag någon slags image om att jag inte liksom kunde bli varken kär eller sårad av någon kille.
Mm.
Och innerst inne så visste jag att jag höll på att bli kär i E. Men jag sa inte det till någon, alltså inte ens till dig, vilket är så sjukt sett till hur jag brukar vara som person. Mm. Så
på den här bloggen som jag alltså använder mig så mycket av, så gjorde jag ett utkast som jag sparade i utkast, alltså ingen fick, kunde se eller läsa det, som jag döpte till Dear Diary, Today He Stole My Heart. Och i det så skrev jag nästan varje dag. Ibland skrev jag långt, ibland liksom något enstaka ord, ibland en liten mening. Och så datummärkte jag allting. För jag tänkte att om vi blir tillsammans ska jag titta tillbaka på hur allting började.
Mm.
Och det sjuka, jag har ju kvar, det finns ju sparat liksom hos mig idag, men ingen har fått läsa det. Och sen berättade jag ju för dig till slut.
Mm.
Det var juli och 2 månader efter att jag och E hånglat första gången. Och du och mina andra vänner, alltså ni blev väl inte förvånade, men det var inte helt självklart.
Nej, eller? Men, alltså... nej men jag minns det verkligen som att du hade skrivit i vår gruppchatt på MSN liksom. Typ såhär, ja men vi, jag måste prata med er idag. Mm. Och vi bara, okej, okay. Så det var ett jättekonstigt. För som sagt, om du kände någonting innan, då bara sa du det rätt ut. Du hade liksom aldrig några hemligheter som skulle komma i ett, vi måste prata. Nej, idag. Och då, jag minns att jag bara sa, är hon sjuk? Är det någon annan som är sjuk? Alltså jag hade liksom ingen, jag trodde liksom nog, jag var nog väldigt rädd att det skulle vara något liksom värre än att du bara var kär i er liksom. Alltså så här, jaha, ja.
Och jag minns också att jag kunde hata honom för alltså hur han fick mig att känna så mycket.
Mm.
Som att han liksom hade förstört, han hade ju förstört allting som jag hade byggt upp för mig själv.
Mm. Ja, men det sagt, jag menade inte så här, aha, var det inget värre än det? Jag såg ju att du led.
Precis.
Alltså för det gör man ju.
Så jag lyssnade ofta på Satan i gatan och tänkte att han skulle passa sig som Satan, men mest så tänkte jag att han borde vara svinkär i mig också. Sen blev det höst och det blev fan sorg i mitt hjärta. Han var ju inte kär i mig och jag var så jävla kär att jag ville dö typ.
Mm.
Och jag minns sista gången som vi gick hem tillsammans. Det var första kvällen som det var minusgrader och jag kände att jag har aldrig varit så här varm på insidan trots att det är så kallt ute. Och jag ville liksom, alltså jag ville så gärna att det skulle bli vi. Så i mitt utkast på bloggen så skrev jag, snart är det för sent för att ingenting säga, men jag vet inte hur, vad eller när. Jag tror du bryr dig. Visst gör du. Jättelite. Och en tisdag i november så ringde jag dig och då stod jag ute i skogen vid mitt hus och hulkade fram något om att så här, jag orkar fan inte mer.
Mm.
Hur kan jag känna så här? Sen blev det helg och fest och så sprang jag från den här festen längs en vägkant och du tillsammans med Vickan plockade upp mig i en taxi. Och för jag vet att jag hade bestämt mig för att jag skulle ha en bra kväll och blev så jävla besviken på att jag inte bara kunde hålla ihop. För han var ju också på den här festen. Mm. Då. Alltså jag ville liksom bara, jag minns att jag tänkte, kan han inte bara se det han såg den där första kvällen?
Mm.
Så när jag sprang där längs kanten, alltså det var liksom, det var allt jag kunde tänka på. Och senare den kvällen så satt jag lutad mot ett elskåp mitt i stan och bara grät ögonen ur mig. Och på något sätt kände jag mig så dekadent och typ olycklig. För att vara olyckligt kär för allra första gången, alltså det är fan ett trauma.
Mm.
jag minns liksom att jag inte, alltså jag blev inte klok på hur jag kunde, alltså hur kunde det göra ont på insidan? Mm. Jag fattade inte.
Jag skulle nog säga att varje ny olycklig kärlek är ett nytt trauma.
Och jag kände liksom inte igen mig själv. När jag har varit olyckligt kär senare har jag ju fattat att det är starka känslor, men jag kunde inte fatta det.
Nej.
För jag var ju hur ung som helst, man fattar inte det.
Nej.
Man kan inte dela med så starka känslor liksom. På något dumt sätt så vet jag också att det var som att jag la ifrån mig ansvaret om mitt eget liv.
Mm.
Alltså jag vet att så här, jag sprang från den festningen, var hur dramatisk som helst, jag vägrade följa med er hem.
Ja.
För att jag var bara ledsen, det var allt jag mäktade med på något jävla sätt. Och det går inte att förstå och få perspektiv heller när man är liksom 17 år och svinledsen. Men jag berättade för honom innan jul den hösten. Och han var jättesnäll som lät mig liksom öppna hela mitt hjärta. Jag sa, jag är kär i dig. Och han sa att han inte kände samma. Och då minns jag också att jag tänkte att han behöver tid.
Mm.
Han behöver lite tid för att ta in detta.
Han ska bara smälta mina ord
här. Ja, tid på sig att bli kär i mig. Och egentligen var ju det ologiskt, för mig tog det en dag, en kväll. Då borde det inte ta ett halvår för honom. Och egentligen var han kanske inte mer liksom snäll den kvällen än liksom andra kvällar. För han var aldrig en idiot med mening. Alltså han kunde inte veta att om han hade bett mig stå i kortärmad tröja i snöstorm och minusgrader i 24 timmar, hade jag stått där i 30 timmar för att bara vara säker.
Mm.
Och så tänkte jag, det spelar ingen roll. Varför berättade jag det här? Jag skämdes liksom. Men jag visste liksom redan svaret. Jag behöver ju det här för att gå vidare och kunna säga tack och hej.
Mm.
Och vad fint att vara, alltså att kunna vara så jävla kär. Och jättesorgligt att han inte kände samma sak för mig.
Mm. För ingen luft blir knuffad runt. Men jag känner ingenting alls. Allt går för fort. De andra drog. Andas, men det är för varmt. Jag är för full, du är för ung. Jag ser dig prata men hör inte ett dugg. Letar mig ut, blinkande ljus. Andas, allting snurrar runt. De stänger men ingen bryr sig.
Okej, minns du när man hade internetflottar?
Ja, snälla. En av mina så här stora kärlekar i livet var en internetflott.
Ja, jag vet. Alltså du vet, jag chattade liksom med killar från hela Sverige på MSN.
Jag var utanför Sveriges gränser, vill man säga då.
Nej, men det var en som blev speciell för mig.
Ja.
Han var från Stockholm och jag såg honom på en tjejs blogg. Helt jävla gränslös la jag till honom på Facebook. Och så accepterade han. Och han skrev direkt: vem är du?
Som sagt, det konsekvenstänket var ju inte där.
Då drar jag feelingen om att jag kände igen honom. Och så skrev jag så här: känner du Sara som bor i Stockholm? Alltså jag bodde i Karlshamn, där fanns det en Sara. Jag kunde inte veta att det fanns en miljon Sara.
Nej.
I Stockholm. Och han fattade väl att jag ljög och förklarade mycket riktigt för mig att det finns en miljon Sara i Stockholm. Vilken menar du? Liksom.
Ja.
Och då sa jag typ Svensson, alltså hittade på något liksom. Men vi fortsatte skriva med varandra. Alltså varenda kväll. Vi började smsa. Helt plötsligt så visste jag liksom när han hade träning, när han åt middag, när han hade mattelektion.
Ja, det är så sjukt när man blir en del av någon annans liv som man aldrig ens har träffat. Alltså det är... Ja.
Och han och jag delade liksom samma tankar, vi hade samma humor, samma musiksmak. Alltså, vi kunde skicka låtar till varandra och sen kunde vi skämta om saker som liksom blev interna för oss två.
Mm.
Det var som att vi fan hade något mellan skärmarna.
Mm.
Och första gången vi skulle ses på riktigt så, alltså jag var så nervös för det. Och efter att vi hade träffat så hördes vi inte på 3 veckor. För det var som att det... Liksom, det var fan för stort att vi hade sett.
Mm.
Eftersom vi var så här, vi internetkära var vi ju på något sätt. Och jag liksom kände något för honom, vilket kändes så omöjligt eftersom vi, citat, bara hade chattat.
Mm.
Han skrev sen typ efter 3 veckor att Swedish House Mafia skulle släppa nytt och jag älskade den jävla låten. Och jag vet inte riktigt vad som hände med honom, men när jag liksom skrev om honom så minns jag bara allt som typ en känslostorm. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now. Det var något med M. Jag fattade inte vad, men jag vet efter en fest frågade jag dig om inte han var väldigt snygg ikväll. Och jag och M sa att vi var typ bästa vänner någon gång sista året på gymnasiet. Och det var så jävla lätt och så jävla svårt att vara med honom på samma gång. För han fick mig liksom att skratta hela tiden. Samtidigt som han kunde göra mig galen och starta hetska diskussioner om liksom vad fan som helst. En natt så sov vi tillsammans, vilket blev en natt till och en till. Och jag var väldigt så här insisterade på att vi var bara kompisar, alltså det här är absolut ingenting, det kan aldrig bli något seriöst. Men när han hånglade med en annan tjej på en hemmafest blev jag galen.
Du vet, jävla liv.
Tunnor.
Ja, jag minns.
Och då minns jag att jag blev livrädd för mig själv.
Mm.
För jag blev så här, varför blir jag så här?
Och det är ju pinsamt att jag blir så här när jag har sagt, när det är jag som har sagt
jag ska
att det är
inte
bry
mig.
Nej.
Och i samband med att vi skulle ta studenten så träffades vi alltså varenda ledig stund som vi hade typ. Alltså du vet, i taxin, i trappen, i hissen, i hallen så att säga. Alltså det var verkligen... Jag vet att jag liksom så här kunde titta på honom i timmar och dö för att något i mig bara, det här, alltså han är så fin att jag, alltså jag klarar inte det. Men jag var så himla rädd och liksom, jag skulle ju flytta till Stockholm var min plan och det ville inte han och alltså så här, vad fan. Men det spelade ju givetvis ingen roll.
Nej.
För en vardagskväll i hans liksom pojkrum bestämde vi att vi var ihop och jag, alltså när jag ser tillbaka, det är bland de lyckligaste stunderna i hela mitt liv. Och vi båda är så dramatiskt lagda på något sätt. Eller nej, så här, vi var det då.
Ja, är väl det rätt mycket nu också.
Så jag tänker att så här, vi klickade aldrig, vi exploderade tillsammans.
Ja.
För att vara klyschig. Och jag vet att jag liksom, jag hade aldrig innan känt mig så trygg. Alltså det var typ något nytt för mig, att jag var så här, allt med mig är okej. Alltså allt är lugnt med mig. Och när jag var ledsen så vet jag att så här, utan ett ord så kände jag så här, det här är också okej. Jag har ångest nu, alltså allt är okej med honom liksom. Och när jag flyttade till Stockholm så bestämde vi att vi skulle ha en distansrelation. Och den funkade, men vi var liksom så jävla unga. Och jag var så rädd och alla undrade så här, vad har ni för plan, vad har ni för plan, ska ni bo tillsammans? Och jag, det gjorde mig jätteosäker. Så vi tog en paus och den pausen liksom handlade aldrig om storslagna bråk eller svek eller, alltså det kändes bara som att vi typ inte hade något val där och då. Det var som att så här, om vi var en bok var den färdigskriven.
Mm.
Alltså det var liksom klart. Men ändå fattade jag ingenting. För någonstans i mig var det slut. Och någonstans var det vi för alltid. Jag tänkte liksom att det kommer bli vi igen. Det här är en paus. Det är absolut ingenting annat än en paus. Ett år efter att det har tagit slut så hamnar jag i min första depression. Och min psykolog vet jag beskrev det så bra. Det här har jag sagt innan i podden, men hon beskrev det som att så här, jag hade tagit vårt uppbrott, lindat in i silkespapper och ställt upp på hatthyllan. Och ett år senare plockade jag liksom ner paketet för att bara så här, okej, här låg den största hjärtesorgen i mitt liv.
Mm.
Det var sommar och det var festival. Och jag hade så här klätt mig i världens snyggaste klänning. Och du vet, jag tänkte att jag lite nonchalant nästan skulle vara så här, men du, alltså ska vi inte försöka igen?
Ja.
Alltså det ska ju typ vara vi.
Ja,
men ändå vara lite så skön i det. Så jag smsade honom att vi borde ses. Och han svarade något om att vi inte borde det. Och då skrev jag att jag är på väg hem till dig nu. Och att han var tvungen att möta mig. Och du vet, alltså han var iskall när han stod i sin hall och sa, jag har träffat någon annan. Och jag vet liksom inte hur det känns när världen rasar. Men alltså det måste kännas som det kändes då. För plötsligt så satt jag på hans hallmatta och skrek. Alltså du vet när man primalskriker. Alltså när man bara såhär, var kommer det här skriket ifrån?
Ja.
Det var som att, eller så jag hade liksom levt i förnekelse i ett år. Och nu säger han till mig att det fanns någon annan. Alltså hur fan kunde han säga det? Det var så här, det skulle vara vi. Alltså, mm. Vad? Han kastade sin hemnyckel på mig. Och jag hör mig själv i den här primaltonen att jag skriker. Du går inte. Men han gick. Och jag minns jag rev ner allt som fanns på hans skrivbord. Och jag försökte låsa upp hans mobil för han hade glömt den. Och efter det grät jag oavbrutet i 7 dagar. Och bara var så här, kan jag få vakna ur den här mardrömmen? Jag skrev ett brev till honom på 8 sidor som jag lämnade i ett sista försök. Att så här, jag måste laga oss. Men det var bara så här, vi är helt sönder. Alltså det går inte att laga någonting.
Mm.
Och jag hade en mardröm som liksom hela tiden spelades upp. Alltså det gjorde det under hela tiden som jag var liksom olyckligt kär. Alltså under flera år. Alltså det var så här, Adele hade pratat om det här i en video som var hemifrån hennes hus typ. Och hon skulle spela så här, någon avskalad version av Someone Like You typ.
Mm.
Och jag drömde liksom att jag hade allt det där som jag hade drömt om. Alltså så här, karriär som jag hade byggt upp på egen hand och att jag inte kanske behövde tänka på ekonomi så mycket.
Mm.
Att jag kanske hade till och med varit med och förändrat någonting. Att jag liksom var självständig, att jag stod på egna ben. Och så drömde jag att jag efter flera år återvände till liksom min lilla hemstad där jag en gång växte upp, alltså till Karlshamn. Och att jag och mamma satt oss i bilen för att säga, åh, vi kör en runda.
Mm.
Och så drömde jag att vi åkte förbi ett hus och att det var alltså så här stort och det var nyrenoverat. Det var också att det var ett rött hus med vita knutar. Och så drömde jag alltid att mamma pekade mot det huset och sa att han bor där. Och jag drömde att jag såg henne där inne liksom. Hon som blev hans. Och så drömde jag alltid att jag såg 2 barn som lekte på gräsmattan och att det var hans barn. Och att vi var typ 40. Och att jag hade förverkligat det som jag trodde var allt jag hade drömt om. Och att han hade säkert gjort det för sig själv också.
Mm.
Men att jag liksom letade och längtade efter honom. Och han såg mig som ett minne. Han såg mig bara som en ungdomskärlek.
Ja, jag får panik.
Som
ja.
Något avslutat. Medan jag såg honom som något icke-avslutat. Något som var pågående.
Mm.
Och som var liksom min stora kärlek. Och att han var lycklig. Och att hela mitt liv var på låtsas typ.
Om ett tag kommer du över mig. På en sommardag träffar du någon annan. Hon är lugn, inte ett dugg som mig. Många ungar. Men sen drar du ett skämt och får dra det igen. Du tänker det hade Anna fattat. Och sen går ni på klubb, ser att golvet är tomt. Du tänker här hade Anna dansat. Om det var det sista du sa, så kan det vara se mot dörren. Vi gjorde slut och så låg vi igen. I ett år gick vi fram tillbaka. Visst tänker jag än när jag ligger själv, men jag har glömt allting när jag vaknar.
Okej, men alltså ibland kan ju liksom en flört eller förälskelse inte vara så jävla allvarlig. Fattar du vad jag menar då?
Ja.
Alltså du vet att så här, det är bara kul.
Jag förstår det på sätt och vis, men du kommer fatta varför jag inte kan förstå dig helt när du lyssnar på mitt prat.
Ja. När det kan vara en liten energikälla i vardagen som är lite härlig bara.
Mm.
Så här kan det ju också vara ofta i början av relationer, innan någon kan liksom bli sårad. Men liksom, när jag träffade L var det på en stökig jäkla dagsfest. Han var svinsnygg och stannade mig när jag liksom passerade hans gäng förbi något slags bord. Och vi bytte nummer, vi flörtade hela dagen. Vi träffades liksom några helger och hade kul, sov ihop. Alltså du vet, han var så jävla snygg.
Mm.
Han var för snygg för mig, vilket var liksom så jävla spännande på något vis. Du vet när man ändå kan känna att alltså, den här människan är för snygg för mig.
Men vem skulle vara det?
Alltså... Nej, men jag vet, men det kändes så. Alltså, han var liksom... Och liksom hans intresse svalnade nog väldigt, väldigt fort. Alltså du vet, han skulle vidare.
Mm.
Och när han dissade mig efter att jag försökt kyssa honom i en taxi, då insåg jag att det är dags att liksom... avsluta den här romansen. Eller ja, alltså det var verkligen krydda med romansen. Flingen, den här flötten.
Ja.
Och det var helt odramatiskt på ett sätt att göra det. Så här, jag var kanske ledsen i 5 minuter.
Mm.
Han var en fest som pågick. Och det hade blivit dags att gå hem. I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. När jag träffade C första gången blev jag chockad. Alltså du vet, vi hade matchat på Tinder, chattat 2 veckor och bestämt att vi skulle ses. Typ den. Ganska klassisk Tindergång tror jag.
Mm.
Du vet, vi hade haft så bra samtal. När vi var inne på det innan, just när man dansar i skrift.
Ja, underbart.
Han var liksom spännande. Däremot så hade han så här ganska dåliga bilder. Så jag hade ingen som helst uppfattning om hur han såg ut. Det var typ så här, han är brunhårig, alltså max liksom. Så när jag mötte honom utanför porten blev jag chockad för att han var så jävla snygg. Och jag vet, jag hade väl inte väntat på det bara. Alltså jag var så här, oj! Alltså den liksom. Mm. Han skulle dra utomlands i ett halvår. Så vi kunde liksom inte ses för att vi så här, skulle bygga något. Men vi dejtade. Eller så här, skulle man fråga honom skulle han nog inte säga att vi dejtade. Det är det också.
Nej.
Men jag kände mig liksom, jag kände vi dejtade.
Mm.
Jag kände mig typ levande med honom. Och så här, han fattade saker. Han var liksom intelligent. Och jag la så sjukt mycket tid på honom.
Jo.
Så här, egentligen, jag saknade mitt ex men tänkte att jo, men detta kan nog bli hur bra som helst med C istället. Han åkte utomlands och det enda vi bestämde var så här, men när du kommer hem så ses vi igen. Ja. Och när han kom hem igen så visade det sig dock att han sagt exakt samma sak till en annan tjej. Och han blev också tillsammans med henne sen. Sen fick jag en ursäkt några månader senare efter att de gjort slut då liksom, såklart.
Mm.
Vi sågs igen, så då fattade jag att så här, alltså här finns ju absolut inget att bygga på. Så jag vill bara tacka för sig. This whiskey got me feeling pretty. So pardon if I'm impolite. I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm turned up upstairs and I love you is the only thing that's in my mind. You're Jag ska börja avrunda, Svin.
Ja.
Men jag måste liksom avsluta med Emil. Alltså min älskade pojkvän som jag redan pratat om. Det vet ju kanske inte ni som lyssnar. Eller det vet ni typ.
Ja.
Du vet i alla fall.
Jo, det vet jag.
Och jag tänker typ att liksom allt som har gjort ont i kärlek kanske ändå får vara värt det på något vis. Om det ändå har lett fram till att det är han och jag. Och för Emil är liksom att komma hem. Det låter så jävla klyschigt, men det, alltså... Det, han är liksom det för mig. Och jag märker på mig själv att jag, alltså jag blir liksom lugn med honom på ett sätt som jag, alltså som jag aldrig annars är. Och så tänker jag också, jag vet att jag skrev det förra året vid midsommar. Jag la ut en bild på oss två och så skrev jag så här: livet är något med honom. Alltså det är liksom odramatiskt, men det är också jävligt allvarligt. Alltså på samma gång. Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska beskriva det. Och så här, det är hur cheesy som helst att så här beskriva hur mycket jag älskar honom eller vad han får mig att känna. Att jag kan ligga vaken bara och kolla när han sover för att han är så jävla gullig och fin då. Och jag känner liksom ofta att det enda som spelar roll är att det är han och jag. Liksom att han och vår relation får mig att våga se mer än en dag framåt. Att jag liksom inte är lika rädd för framtiden. Alltså jag är inte lika rädd för liksom hus eller barn eller sen för familjesemestrar. Så länge det liksom är med honom. För liksom det är han. Och det känns som att det typ alltid har varit så.
Och jag önskar du finns kvar när solen stiger, när natten blivit dag. Vill du ha mig då? För jag vill öppna mig för dig när solen stiger och när månen blivit hel. För ännu doftar kärlek och hoppet blir till tro. Ännu blåser vindar som stillar sig till ro. Jag vill alltid ge dig tid att ta emot min längtan, och jag hoppas du tar vid när min tro är svag.
Podplay.